Då säger jag välkommen hit, Jonas.
Och jag hälsar dig välkommen, Niklas.
Tack så mycket.
Samtidigt alla de som lyssnar på podden. Ja,
allra mest de som lyssnar på podden, för du och jag har ju redan faktiskt suttit här en stund och pratat innan vi satte på mikrofonerna.
Jag är på väg upp till Norrland imorgon.
Just det.
Ja, man kan säga att jag är på väg redan nu för att, i tanken.
Till Luleå.
Ja, till Luleå. Ja. Dit vi flög i februari för att bese min isvattens simning som jag genomförde i Skellefteå.
Det är ju lite roligt. Jag kommer ihåg den flygningen. När man flyger härifrån flyger man ju och mellanlandar i Stockholm. Från Stockholm upp till Luleå så hade vi ju ett gäng personer från Kina i planet som satt med sådana här munskydd. Och ja. Vi hade ju precis hört de första, allra första nyhetsnotiserna om det här coronaviruset som ingen visste vad det var överhuvudtaget då. Och du satt mitt i den här klungan av människor från Kina.
Ja.
Och jag satt lite längre bak på en annan rad. Utan folk med munskydd runt omkring mig. Och då ropar du till mig. Tror du att de har de här munskydden för att skydda sig eller för att skydda?
Nej, men jag ropar väl inte. Jag tror jag viskade till dig vid något tillfälle.
Nej, du vände dig om och sa det till mig. För, ja. Men de pratade ju inte svenska, så det var ju ganska säkert.
Nej, ja, precis.
Det var lugnt på det. Så
att. Och det nej, jag har faktiskt inte tänkt på den händelsen förrän du nämnde det nu. Men tänk om det kan ha blivit så att de på något sätt smittade mig trots allt.
Du var först i Sverige med coronaviruset.
Och att jag blev, och att det är jag som är den här super, att det är jag som är superspridaren.
I Sverige.
I Sverige.
Sveriges patient zero. Skulle det kunna vara?
Vilken obehaglig tanke. Jag tror vi hade coronafall innan faktiskt.
Ja, och om du hade fått det där på planet så tror jag att ditt coronavirus med all säkerhet dog när du simmade i isvaken sen.
Ja, vi kan ju hoppas det i så fall. Ja. Men jag är i alla fall på väg upp dit igen för att hälsa på mina kusiner.
Lite varmare väder den här gången. Det blir ingen löpning på isen i Luleå älven.
Nej, vi får ju ändå hoppas att älven faktiskt har smält. Ja. Hur det nu gick till, för det var ju ohyggligt mycket is på den älven.
Man kände bottenfrusen.
Men de har ju haft Sveriges varmaste väder förra veckan. Älvsbyn har ju noterat under flera dagar var det ju så här Älvsbyn som hade Sveriges varmaste väder.
Oj.
Och Skellefteå hade ju faktiskt toppnoteringen i juni hittills 34 grader. Vilket ju är sinnessjukt varmt. Så man kan ju på ganska goda grunder anta att den där isvaksrännan där på Skellefteälven är obefintlig just nu.
Just det.
Och att det nu är rätt så mycket varmare väder i älven.
Ja.
Ja, men jag ser fram emot en del norrlandsträning. Bland annat så tänkte jag försöka mig på en improviserad aquathlon-träning på Peter Havsbads strand.
Oj, ja. Vad härligt. Om inte Peter Havsbad har jag inte varit på sen jag var typ 10 år kanske.
Om den nu inte är så här ohygglig. Jag vet inte om den är en sån här ohyggligt långgrund strand.
Jag kommer inte ihåg faktiskt.
För då blir det ju mer run och vadning. Sen på en bra sån här aquathlon, då vill man ju ganska snabbt komma i och simma. Man vill ju inte så här behöva vada 200 meter mellan varje löpning och simning.
Nej, då blir det ju lite som när Erik Wikström springer på de här mossarna.
Ja, lite mosslöpning.
Höga knän tungt.
Men då blir det här då alltså en stafettpinne i generationerna som ska, ska man säga så här. Jag ska passera här nu stafettpinnen till min son
Rufus.
Att bese då farfars barndomshem.
Just det. Ja, Rufus farfar som har bott halva sitt liv i Kanada vid det här tillfället.
Ja, just det. Där har han ju redan varit två gånger dessutom.
Just det, men nu är det farfars barndoms
och även farfars far.
Ja.
Då, det här stället kallas ju då i folkmun för Hugos.
Hugos, ja.
Min farfar hette ju Hugo.
Ja.
Ja. Under den längsta tid där när man åkte till Granträsk från Älvsbyn så fanns det ju liksom en liten skylt då vid stora vägen som visade upp till Hugos. Man kör av då huvudvägen där och så upp då till Hugos, en backe upp där.
Ja.
Så fanns det, så att det går ju då i folkmun, eller mina kusiner säger fortfarande Hugos, jag säger ju Granträsk då.
Mm.
Så att, men det ska bli himla, himla kul faktiskt.
Jag förstår.
Elen har inte heller varit uppe någon gång. Det längsta elen har varit någonsin i Sverige är ju typ Östersund.
Är det så?
Ja, och då trodde hon att hon var jättelångt norrut.
Ja, hon var ju bara halvvägs då ju.
Ja, exakt.
Ja, så vad
att,
kul.
Ja, det blir riktigt roligt. Idag var hon orolig för att det skulle vara dåligt väder. För hon hade läst att Kiruna skulle ha kallt. Jag bara, men Kiruna, det är ytterligare 40 mil åt fel håll.
Ja. Vi har ju den här killen från Umara, cyklade ju upp genom hela Sverige för några veckor sedan.
Ja.
Då sa han det att när han kom dit upp kring Abisko där, då var det ju inte mer än 2 grader på nätterna.
Just det.
Och lite kallt cyklar då.
Ja.
Men om de har haft 34 grader på dagen så kan jag våga lova att det inte blir 2 grader på natten i alla fall.
Nej, men vädret ser bra ut. Det ser bättre ut prognosmässigt än vad man kan erbjudas här nere i Västsverige de kommande dagarna.
Har ni tänkt på att packa ner sån här djungelolja för myggen eller? För det är ju ändå, det är lite av ett myggår i år tror jag.
Men jag har hört det från flera personer. Ja. Min fotvårdare sa samma sak till mig i morse.
Ja.
Och det är oroande att du nu påstår samma.
Ja, det var ju väldigt underligt. Vi var uppe för 2 år sedan tror jag och sprang det här Bamio och jag och Sara.
Mm.
Körde vi bil upp hela vägen. Och stannade i min pappas barndomsby som heter Yttivaara. Som ligger mellan Luleå och Kiruna.
Ja.
Typ. Och där har jag varit när jag var liten. Och jag minns ju det som att man kan inte kliva ur bilen där innan hela huden är täckt av myggor. Det är ju Sveriges värsta mygghål typ.
Ja. Tillsammans med Västra Färneby tror jag det heter längs södra Dalälven.
Ja.
Det var faktiskt på TV häromdagen också apropå det här med myggor.
Ja.
Men
då på hela den resan från alltså upp längs hela östkusten då Luleå, Råneå, Yttivaara och Kiruna och Abisko, Björkliden och Riksgränsen så såg vi en enda mygga. Det var inga myggor det året överhuvudtaget.
Fantastiskt.
Ja, så att jag klev ur bilen i Yttivaara och var helt så här spänd. Bara, nu kommer de. Men det kom inte några myggor.
Nej, men det är bra att du påminner mig. Då ska jag faktiskt packa ner lite myggolja.
Ja, men det tycker jag vi ska. De har säkert, dina kusiner har nog.
Men det är också lukten av, det är, för mig är ju det lukten av granträsk.
Myggolja.
Ja, men som man hade så här, jag har ju väldigt långt gångna planer att ta med Rufus ner då till älven då för att få fiska lite Storforsälven där.
Just det.
Som rinner bara några 100 meter från,
ja.
Eller selet kallas det också om man åker ut med båten där. man får små abborrar och lite sån här, lite, någon sån här norsen och vad det är.
Ja.
Men det är ju den lukten associerar jag väldigt mycket med typ så här, fiske med antingen min pappa eller mina farbröder då.
Just det.
Det här samma så här. Men de har ju sådana mygghattar och man kan sätta på sig med myggnät.
Det är bra.
Ja, men det blir helt fel. Och vi har ju också då förutom det ska jag komma ihåg, myggolja, också packat just munskydd. För det måste man faktiskt ha när man flyger.
Är det så?
Ja.
På flygplanet?
Ja, alla som är över 6 år måste ha det.
Ha.
Så Rufus slipper det.
Ja, vad skönt.
Det har nog varit en ganska hård kamp för att få honom att ha på sig det.
Jag ser fram emot det Instagram-inlägget när jag ser dig och Elin i munskydd då imorgon.
Ja. Ja, precis. Det återstår att se hur det kommer gå. Man får inte heller någon mat eller dryck på planet som jag förstår då.
Får man ta med en termoskaffe? Det får man inte. Det får man inte genom i säkerhetskontrollen.
Nej, det kanske man inte får.
Ta med termosen tom. Se om du kan köpa kaffe innanför säkerhetskontrollen och fylla på i termosen. Har du kaffe på plan. Viktiga grejer.
Det kommer lösa sig ändå. Det kommer lösa sig ändå. Ikväll har vi den 6:e upplagan av Borås Swimrun Sprint Series.
Just det.
Och för första gången är vi faktiskt helt fulltecknade.
Otroligt.
50 startande.
Ja.
Och det kanske har att göra med att vi faktiskt bjuder på korvgrillning efter eventet.
Det känns
idag.
Lite så. För så fort du gick ut med det så blev det fulltecknat. Folk gillar korv.
Ja, men det är en mysig avslutning på en liten träningstimme där. Som det är för de flesta.
Ja. Väderleksrapporten är ju den bästa om man räknar till de här 6 tillfällena, eller?
Men nu ser det ut som det ska bli uppehåll faktiskt.
Det är så? Ja,
härligt. Så att, vi får se hur det blir, men det kommer bli härligt. Och Borås Swimrun Sprint Series, det är ju ett event som vi kommer fortsätta med under hela sommaren här egentligen, ända fram till att det blir för kallt i vattnet.
Mm.
Och det är ju ett sätt för alla de som tränar swimrun och tycker swimrun är roligt, eller som bara vill motionera att få en liten träningstillfälle. Och vi hoppas ju innerligt att de här restriktionerna för 50 personers gränsen då ska hävas. För då kan vi arrangera Borås triathlon den 19 september med också då Ironman-distans och Borås swimrun den 20 september.
Just det.
Men vi jobbar nu hårt på att faktiskt få ett tillstånd för att arrangera Borås swimrun under alla omständigheter.
Ja, vi ser på vad man kan göra om det överhuvudtaget går att göra någonting för att, ja, ur våran synvinkel då så borde det rent tekniskt sett inte finnas några hinder för att genomföra Borås swimrun i och med hur det ser ut på våra tävlingsområde och hur utspridda människor ändå är under ett sånt här lopp, så hade vi kunnat ha ganska många människor uppdelade i 50 personers gäng, om man säger.
Ja, men vi har ju ändå, vi har ju en långdistans och en kortdistans, eller ja. Vi har originalbanan som vi kallar för långdistans, vi har ju herrklass, mixklass, damklass på respektive distans också då.
Precis.
Så att man hade ju kunnat gjort det logistiskt smidigt och bra och ha tydliga föreskrifter, och folk är ju medvetna, alla är ju medvetna om att det här är förutsättningarna under vilka vi kan arrangera den här typen av event då. Mm. Att man får ha avstånd i kön till incheck, man kanske olika incheckningstider. Sen har vi ju hela Almenäs område att sprida ut oss på. Och då kan det vara så att här borta är ert område, ni som har startnummer 1 till 25, här är ert område, så, här, mm. så att folk inte går på varandra. Det gör ju folk ändå inte inför en sån här tävling. Och man ska ju också notera att, jag menar, Almenäs badstrand, soliga dagar nu, det har ju varit, ja, inte tusentals personer, men rätt så många hundra människor som liksom ligger permanenta på platser och bara är på området. I våran tävling, så fort starten har gått, så sprids ju folk, ja, lite grann som för vinden liksom. Folk är ute på banan och helt plötsligt så är vi ute på ett jätteområde. Och där är, ja, det ju
trängseln under alla moment på vårat event är ju mindre än vad det är en solig dag där ute,
ja,
med,
ja,
badgäster.
Ja, absolut. Det kommer ju aldrig vara mer än inte ens ett tiotal människor på samma plats vid samma tillfälle. Så att våran plan är helt enkelt att vi ska starta olika grupper med kanske fem minuters mellanrum mellan varandra. Mm. Alltså 25 lag, det blir 50 personer. Och primärt då efter klassindelning och distans. Och sen när loppet väl är igång, så kommer ju folk att trilla in med ganska många timmars mellanrum, om man räknar från första målgång till sista målgång. Och då får man ha ett system för hur man gör med mat och prisutdelningar och servering och ombyte och sådär. Men det ser ju inte vi som ett problem, utan vi ser ju det som i högsta grad genomförbart.
Och det finns ju tävlingar som har genomförts nu, vet jag inte huruvida de har haft tillstånd för sina olika lösningar, men det fanns ju löptävling i Ulricehamn till exempel, där man körde individuell start då. Du fick en startslott, så att du fick komma 20 minuter innan din start, tror jag. Jag är inte exakt säker på siffrorna här nu då, men sen fick man springa iväg själv då på sin starttid, och sen efter loppet hade du också en viss tid då innan du behövde åka hem igen.
Precis. Men det loppet samlade ju, de hade tror jag satt en gräns på 100 personer, och jag menar, det var ju...
Ja, det tar ju väldigt lång tid att starta på det sättet, men jag menar, det har gjorts lösningar för att tillmötesgå de här restriktionerna då. Och 100 personer är ändå dubbelt så många mot 50 som är... Det som är sagt, att man
det får som vi kan känna nu som arrangörer i det här, med all respekt för de problemen som samhället ändå utmanas av här, så det är ju inkonsekvensen i alla de här restriktionerna och reglerna. Borås djurpark får ha öppet, men Liseberg får inte ha öppet. GKs Ullared får öppet, men Gröna Lund får inte ha öppet. Alidebergsbadet får, som tur är, och har 450 besökare samtidigt där. Men det blir ändå så här, det är väldigt svårt att förstå, det är svårt att se... det är svårt att se på något sätt den röda tråden i alla de här begränsningarna. Det är svårt att läsa av logiken i hur man resonerar när vissa får men andra inte får. Mm. Och när man blandar då inomhusaktivitet med utomhusaktivitet, permanenta aktiviteter, alltså om man säger att en badstrand är ju en permanent, folk är på badstranden, inne på Lidebergsbadet, folk är ju där och rör sig bara där. En utomhusaktivitet som ett event, då är ju det en viss samling innan. Men sen beger sig folk iväg och ute på en tävlingsbana, och för att aldrig mer återses på det sättet då, så nej, många samtidigt.
Just det.
Så att,
och under begränsad tid. Sen tycker ju vi också som tävlingsarrangörer att då, jämfört med varuhus till exempel, så är ju våran målgrupp lite mer självsanerande när det kommer till att röra sig ut i samhället under sjukdom.
Såklart. Det
är väldigt få människor som kommer till en tuff konditionstävling och med sjukdomssymptom.
Nej.
Det existerar ju inte.
Precis.
Däremot att gå på Ullared eller Ikea eller något annat stort varuhus eller köpcentrum, det gör ju folk
ändå,
fast de är snörvliga.
Ja,
så ser det ju faktiskt ut.
Ja. Så vi kommer jobba stenhårt för det, för att vi hade velat kunna gå ut med ett positivt besked om just Borås Swimrun och säga att vi har fått tillstånd, oavsett vad som händer med den här 50-personersgränsen, så har vi fått ett tillstånd att kunna arrangera Borås Swimrun. Det hade varit väldigt, väldigt kul att kunna göra det. Och det hade varit, tror jag, extremt positivt. Och jag tror inte jag ser någon som hade egentligen haft några invändningar mot det. Faktum är att jag känner att alla vill att saker och ting ska dra igång under kontrollerade former. Alltså man vill hitta lösningar på event.
Alla myndighetskontakter jag har haft är också lösningsorienterade. Sen har de ju sina riktlinjer att hålla sig till. Men vi kommer jobba stenhårt för att få det här tillståndet. Ja. Och vi tycker att vi har... smarta lösningar och goda argument för, ja, att kunna lyckas med det. Sen är det ju inte 100% säkert att det kommer gå.
Men... Nej, men det är vad vi hoppas. Vi hoppas att redan till nästa podd att vi har lite närmare besked. Däremot kommer vi inte att kunna arrangera triathlon under de omständigheterna. Därför det är för många människor redan anmälda och det är växlingsområden och det blir helt enkelt för svårt för oss att kunna förhålla oss till och ta ansvar för att så att säga styra upp så många hundra som det faktiskt rör sig om, kanske till och med 1000 personer, och speciellt om vi har en Ironman distans då.
Precis.
Så det vågar vi inte ta ansvar för, då krävs det att den här 50 personers gränsen har hävts på riktigt. Men swimrun, det hade vi kunnat hantera.
Verkligen.
För då har vi inga växlingsområden, vi har inget eventområde som folk passerar in och ut, och vi har inga, det är inte varvning på det sättet, och det är färre antal tävlande totalt sett också då.
Just det.
Så att vi får återkomma i den frågan och se vart det landar helt enkelt då.
Precis. Och med det sagt så hoppar vi in på våra partners. Då är det dags för dagens ämne, Jonas. Och apropå swimrun och simning och framförallt allmänna sportstrand då, som vi pratade om innan i uppsnacket, ja, så är det ju ett ämne som har kommit upp här som är aktuellt, som vi pratade om för 2017 då, när du simmar runt Gotland.
Just
för
det.
Antalet, egentligen simningen gick ut på att uppmärksamma att det var 40 kommuner vid den tidpunkten som saknade simhall i Sverige.
Mm, en offentlig simhall.
Ja. Du gjorde något inlägg om det nu här då, att det har varit ganska mycket drunkningsolyckor redan nu i juni.
Juni har tyvärr slagit någon form av rekord.
Ja, bland annat då på Almenäs som är våran badplats som man säger.
Ja.
Ja. Så vi skulle vilja prata lite om det igen, om simkunnighet och simhallar och simsäkerhet och simning som motionsform överlag.
Ja, och till och med i ett ännu större begrepp då, folkhälsa.
Ja.
Jag tror man pratar och benämner det som drunkningstillbud. Det är inte alltid att folk faktiskt har drunknat, men att det har varit en liksom räddningsinsats gentemot drunkning då.
Just det.
Men tyvärr så drunknade ju faktiskt och avled då den personen som befanns i ett drunkningstillbud ute på Almenäs.
Mm.
Och det är ju väldigt tragiskt. Vi var ju där dagen efter sen och simma och lekte. Och så jag tänker att det var en människa som åkte i dagen innan och aldrig kom tillbaka. Det är ju fruktansvärt.
Varje sånt dödsfall är ju fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt, men det är också så jävla onödigt.
Mm.
Det är klart att alla drunkningstillbud som sker beror inte på bristande simkunnighet. Det kan ju ibland hända att någon... Jag menar, jag skulle ju exempelvis kunna drunkna om jag råkar ut för någon form av sjukdomsattack eller
våld mot huvudet när du faller från din SUP-bräda.
Ja, det är exempelvis och så vidare. Men folk kan ju få hjärtattacker när de simmar och drunknar på grund av det eller vad som helst. Alltså det kan hända saker, precis som att en bilolycka kan ju också uppstå på grund av att någon drabbas av plötslig sjukdom och så därför kraschar man sin bil.
Just det.
Och sådär. Så, men väldigt många drunkningar beror ju på, tyvärr, bristande simkunnighet.
Mm.
Och det är ju så oerhört onödigt. Det är så fruktansvärt onödigt.
Waste of life.
Det är nästan ett banalt sätt att dö på. Alltså det är på nivån typ att halka på en isfläck, eller det är ett sånt jävla random slumpmässigt onödigt sätt att dö på. Därför känns det ännu mer angeläget liksom att lyfta just den här simningen som jag gjorde runt Gotland, och framförallt vad den syftade till då i sammanhanget. Därför att om människor i allmänhet kunde simma bättre, så är det ju självklart att vi hade haft färre drunkningar, vi hade haft färre drunkningstillbud, och vi hade haft en mycket högre folkhälsa naturligtvis, om vi hade haft simmöjligheter och badmöjligheter och vattenträning för många fler människor.
Jag bor ju i en kommun utan simhall för tillfället.
Ja.
Och det ska bli kul att se hur det blir nu. Nu i förskolan har man kanske inte simundervisning, men så småningom i skolan i alla fall då.
Ja.
Så finns det ju restriktioner eller vad heter det, inte restriktioner. Det finns,
inskrivet i skollagen att alla barn
hur mycket, ja, hur mycket simträning man ska ha och att man ska lära sig simma. Oh. Vilket då är väldigt svårt i vissa kommuner och att det är svårt att få tillräckligt med tider. Jag vet inte hur mycket tid som är avsatt till att man ska lära sig det här i skolan, men hur gör nu i Bollebygds kommun då? Ja, de kanske får åka in till Borås då. Det finns ingen simhall i Landvetter heller, vad jag vet, eller nej, runt omkring.
Det var lite ironiskt när vi pratade om det här då, för du pratade om någon, det fanns någon simshopsaffär eller någonting i Bollebygd.
Ja, det finns en jättestor, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men det är en webbaserad simshop som är stor. Men de har en liten butik i Bollebygd för att de har sitt lager där, så att det är som en service som de har.
Ja.
Så man kan gå dit och köpa glasögon och simglasögon och allt sånt här liksom. Ja. Så jag pratade med han som har den, om han visste om det låg någonting i kommunens planer i Bollebygd och så här, planerar man för, i framtiden för att bygga någon simhall eller liknande då. Han bara nej, tyvärr så är det inte, och ja, jag tycker man kunde göra det för att nu finns det, han nämnde Borås som också då, som exempel hur billigt man hade byggt i Borås, kände han ju till. Så han bara, det är ett bra exempel, och nu kan man bygga ihop med en ishall så har man kylning och uppvärmning så här, som samverkar bland annat då.
Just det.
Men så sa han det att ja, vi har ju systembolaget här i Bollebygd kommer ju till för att det finns en sån regel då att varje kommun ska ha ett systembolag. Nej, så men den kvoten har de fyllt. Jag vet inte om det stämmer, men det var vad han sa till mig.
Men du, det låter ju inte alls osannolikt.
Nej, så jag bara, men det är bra att de har fyllt den kvoten. Då kan vi bygga en simhall nu då kanske. Efter det.
Ja, ja. Men det kan ju vara ett ganska talande exempel tycker jag på jag menar, det ena förutsätter ju inte det andra, att det ska finnas ett systembolag är ju en del av det spritmonopolets ansvar som staten har tagit på sig, eller
de kanske också är ansvariga för en del drunkningsolyckor.
Precis, man kan ju tycka att det också finns ett ansvar då att tillhandahålla möjlighet till motion och rekreation och den livsviktiga kunskapen att faktiskt kunna simma. Och på tal om just det du nämner då, apropå din egen dotters framtid då, hennes simskolning som du säkerligen kommer få ta väldigt stort ansvar för själv då.
Mm.
Men det är ju skolans ansvar att lära ut simning, och att målsättningen är ju, eller någonstans kravet är ju att alla barn ska kunna lämna grundskolan som simkunniga. Och att vara simkunnig, det innebär ju att du ska kunna simma 200 meter i sträck.
Vara 50 på rygg, va?
Vara 50 på rygg egentligen då.
Ja.
Och då är det ju så här, 200 meter i sträck, vara 50 på rygg, det är mycket, mycket längre än vad man tror, om du ska översätta det också till öppet vatten. För jag har ju sett en hel del barn här göra de här simskoleproven, eller jag har sett en hel del barn och skolungdomar på exempelvis Lidebergsparet då, som ska simma 200 meter på Lideberg, och det är ju fyra längder.
Mm.
Och det är ju fyra längder utan att hänga i linan, det är egentligen fyra längder utan att hänga i väggen eller kanten heller.
Eller hur?
Och det är långt ifrån enkelt för många.
Mm.
Det är långt ifrån enkelt för många.
Mm.
Och det ska ju sen översätta, jag menar, det ska ju sen översättas till att du ska egentligen kunna göra motsvarande saker på ett vatten.
När du har panik och är livrad.
Ja, eller framförallt mycket kallare vatten, i mycket mörkare vatten. Med allt vad det innebär i rädsla för miljön och kanske med kläder på. Och då i stökigare förhållanden som det alltid är också då.
Just det.
Så det innebär ju för att du motsvarande ska kunna klara 200 meter öppet vatten. Då behöver du vara en ganska stark simmare i bassäng relativt sett.
Ja, det räcker ju inte att simma fyra längder och vila lite på kanten.
Nej, det räcker ju inte att simma 200 meter och vila vid väggen och hänger på linan lite och sådär också. Och jag vet inte, jag tror inte att det någonstans uppfyller kraven för att vara simkund då, om man gör det.
Nej.
Men det är uppenbart att det är väldigt många barn som passerar grundskolan idag som inte kan simma.
Mm.
Och det är jävligt upprörande. Precis som det är många barn som uppenbarligen passerar grundskolan idag utan basala krav i de kärnämnena som finns heller. Så att vad det säger om våran skola och vårt samhälle, det vet jag inte. Men när det gäller den här frågan, simkunnighet, så är ju den åtgärdsbar genom att bygga fler och bättre simhallar. Och i synnerhet i de kommuner som inte har någon då.
Just det.
Så att en kommentar jag fick här från en idrottslärare säger så här att, och säger att jag jobbar som idrottslärare och vi har endast 2 veckors bad under ett läsår, 450 elever. Dessutom ska vi dela hallen med motionssimmare och besökande badare som plockar fram flytleksaker i bassängen när jag försöker ha undervisning. Min simundervisning är liksom ett mission impossible. Då har hon ändå en bassäng att förhålla sig till då.
Precis, ja, nu, det framgår ju inte om hon bor i en kommun med simhall, men det får man gissa att hon gör då. Eller att hon bor i en kommun som Bollebygd som ändå är ganska nära till en kommun med simhall. Men tänk en kommun som ligger lite mer avsides, längre upp landet kanske, där det inte finns en simhall.
Ja, men ta Landvetters kommun då, som ligger ännu längre från Borås. Vart åker de? Inte Göteborg då? Ja. Eller någonting. Göteborg är ju rena katastrofen. Jag menar, vi pratar ju inte om att det här är ett glesbygdsproblem. vara, utan räknar man då simhallar per capita, så är ju exempelvis Göteborg är ju en total katastrof. Det är ju en jävla clusterfuck av dåligt lappade simhallar som har tvingats stänga, exempelvis Åbybadet. Du har Vallalabadet som är åtminstone 50 meters bassängen tämligen fallfärdig. Du har en 50 och en 25 i Vallalabadet, och det trängs ju precis alla som vill simträna. Jag kan ju tänka mig hur otroligt tufft det är att bedriva någon form av simundervisning. Men Storgöteborg har ju 1 miljon invånare. Och förutöver Vallalabadet så finns det ju mig veteligen egentligen bara Angeredsbadet då, som är en tämligen nybyggd 25-metersbassäng då. Mm. Och sen har de ett bad på Hisingen då, som är öppet på sommaren. Det är ju löjligt. Det är ju en löjlig underskattning av hur mycket simning som egentligen behövs och hur många simmare som hade behövt för att tillfredsställa det behovet. För vilken vuxen människa vill gå och träna på sin simning i de sammanhangen, i den miljön? Det finns alldeles för lite simmöjligheter i förhållande till hur många människor som bor där.
Mm.
Så att det är ju ett jätteproblem naturligtvis.
Det är ju ett problem i sig, men sen också det som vi pratade om folkhälsan i stort, alla de som kanske inte kan bedriva någon annan motionsform, som har trasiga kroppar eller andra fysiska problem som gör att en simbassäng är enda stället som de kan bedriva någon slags motion i överhuvudtaget.
En av de argumentationerna som jag hade i det här projektet då, som kallades för 100 nya simhallar på 10 år, det var ju att simhallen är en unik miljö där du kan ha en världsstjärna och olympisk guldmedaljör som Sara Sjöström tränandes, samtidigt som du kan ha någon som är 100 år gammal. Du kan ha någon som är 4 månader gammal. Du kan ha en ensamkommande pojke som inte är simkunnig från Afghanistan. Du kan ha någon som väger 150 kilo. Och du kan ha någon som är rörelsehindrad eller som har varit med om en olycka och behöver rehab. Alla de kan vara i bassängen samtidigt och träna efter sin förmåga. Och det är helt jävla unikt. Det finns ingen annan offentligt bekostad träningsanläggning som har de möjligheterna faktiskt.
Nej.
Och som dessutom tillhandahåller och tillgodoser ett sånt grundläggande krav som just simkunnighet och sim- och livräddningskunskap och så vidare. Då.
Ja, precis. Som kan göra så stor skillnad i folks
liv. Som kan göra så stor skillnad, och där man också kan bedriva så många olika typer av aktiviteter. För att man behöver inte ens tänka att det bara är simning det handlar om, utan vi kan också tänka att det är vattenträning. Med allt då ifrån vattengymnastik, vattengympa,
vattenpolo.
Kanske inte vattenpolo då, det är typ världens hårdaste sport, men Wet West åtminstone då.
Ja, vattenpolo spelar man ju ändå i Borås arena, simarena emellanåt.
Ja, precis.
Men det kan man ju komma en boll i simbanan där.
Det är ju ingen riktig instegs, det är ingen riktig
idrott, det är ingen riktig idrott.
Ja, det är ju kanske den kanske tuffaste idrotten jag har på med, men det är ju liksom ingen instegs vattensport om man säger så.
Nej, men den finns ju ändå.
Ja, den finns ju där såklart. Så att men det finns ju en mängd olika vattenaktiviteter. Jag framhäller ju gärna Borås simarena som ett lysande exempel på hur man har byggt billigt, funktionellt, bra och tillgodoser väldigt många målgruppers behov och önskningar. Man har ju exempelvis en avsats längs ena långsidan.
Man har en bana med höj- och sänkbar botten där folk kan promenera.
Ja, den är inte höj- och sänkbar, utan
den är kanske inte den.
Den är tillräckligt djup för att man ska kunna lägga banor på bredden och simma.
Ja.
Alltså gör om bassängen till 25 meters bassäng.
Just det.
Men den är också tillräckligt grund för att människor ska kunna gå där. Typ att gå på djupt vatten, vilket innebär att det blir tämligen viktbärande då, vattnet bär upp en del av den egna kroppsvikten.
Precis.
Vilket gör att ganska många äldre människor eller människor som rehabbar från olika saker promenerar där fram och tillbaka då.
Det är ofta den mest använda banan när jag är i simarenan, för att det är 20 pensionärer som går fram och tillbaka där, medan det ligger 3 40-åringar och simtränar på sin lunchträning.
Ja, just det. Ja. Den kallas ju för Ines-hyllan faktiskt då.
Ja.
Men det är ju ett jättebra exempel på hur man har byggt in väldigt mycket funktionalitet i en simanläggning.
Där
man
på den Ines-hyllan så finns det ju också så här undervattens motionscykel och löpande, eller?
Till och med.
Ja.
Ja. Och där kör man ju också då vattengympa
från
kanten och där man använder den botten då.
Precis.
Så att där är ju ett sätt man har sett bortom då endast simning är ju i sig, det är ju liksom huvudsysselsättningen såklart, och det är ju också färdigheterna som vi vill lyfta liksom, så här, att vara simkunnig eller inte simkunnig, det är skillnaden mellan liv och död i sammanhanget här. Nu vet ju inte jag någonting om den personen som dog i Borås här, men det är inte jag gissar bara hejvilt här nu va, men hade den personen varit en stark simmare så hade inte han dött. Det är min Det är min åsikt. Det gissar jag. Jag menar, ja, jag skulle säga att i 9 fall av 10 så handlar det om just det. Mm. Huruvida personen är simkunnig överhuvudtaget eller är en hyfsat stark. De är inte stark simmare på nivån där jag är en stark simmare, utan en duglig, habil simmare som har haft huvudet under vattnet och som liksom inte drabbas av panik om botten försvinner. Ja, som kan klara sig i vatten en stund helt enkelt. Då. Ja. Det är på den nivån stark simmare. Och det är ju de färdigheterna man tränar i den simarenan på Borås.
Mm.
Men också alla andra saker som har med vatten att göra. Och då är ju det, då tycker jag ju det är lite, ja, det är viktigt att lyfta den här frågan igen nu. Det är 3 år sedan jag simmade runt Gotland. Jag gjorde en ganska, det här är ju någonting som jag har haft som någon form av stridsämne under lång tid. Jag kan ju inte svara på rakan vad som har hänt. Jag har inte hittat någon sån liksom officiell lista över nya simhallar som byggs. Och å andra sidan då simhallar som också rivs. Vi ska komma ihåg att det är inte bara 100 nya simhallar som behövs, och att det därför blir 100 extra simhallar. Utan det är ju ganska många simhallar som i dagsläget också är på fallrepet, som behöver byggas om och göras nya. Mm. Alltså simhallar från 50-talet, 60-talet, 70-talet med värdelösa reningsverk. Som är fallfärdiga helt enkelt.
Just det.
Som förr eller senare mer eller mindre imploderade, som Åbybadet i Mölndal då. Liksom. Det går liksom inte att lappa, och det går inte att lappa eller det här bygget längre. Man behöver liksom bygga en ny arena. Mm. Så att, och det är ju så här, ja, då har vi fortfarande en simhall här. Så, men precis. Vi behöver bygga en ny simhall, vi behöver ta tag i det här av alla goda skäl då.
Mm.
Att det ska vara ett attraktivt ställe för folk att komma och simma på och motionera på. Men också att det faktiskt ska finnas simmöjligheter. Och att jag kan ju tycka att om varje svensk kommun ska ha ett systembolag, så är det ju också rimligt att det ska finnas en offentlig kommunal simhall bekostad av skattemedel.
Verkligen.
Det kan man ju säga.
Jag tycker att simhallen ska komma först.
Ja, men det borde ju vara. Ja, men det borde ju vara någon form av välfärdsservice. Någon form av välfärdsinvestering. Någon form av, det finns. Det är ju en del av samhällskontraktet. Vad fan, jag betalar skatt för att det ska finnas. Det är någon form av samhällskontrakt mellan medborgarna och staten. Att genom att vi betalar skatt, vilket jag mer än gärna gör, men då ska det också finnas sådana här saker för alla människor. Inte bara för de som är besuttna eller som bor på rätt delar i en stad eller i rätt region i Sverige. Det ska ju finnas för alla människor i alla kommuner. Så, ja, med rimlighet då naturligtvis.
Ja.
Men det ska åtminstone finnas i varje kommun.
Mm.
Det tycker jag är en självklarhet. Ja, så att där har vi 2 delar tycker jag. Dels simkunnigheten som sådan, det räddar ju faktiska liv, men också folkhälsan. Att här är det ett sätt för folk att motionera på, ett billigt sätt att motionera på.
Vi tryckte på det ganska hårt då under den här simningen runt Gotland, att det var just för folkhälsa och att det är en väldigt liten investering att göra för det man får igen, om det används på rätt sätt. Och du kontaktade ju alla de här politiska partierna i riksdagen som alla hade representanter på plats i Almedal under tiden som vi var på Gotland.
Ja. Det var ju det som var grejen. Det var
Fick därför... du något svar från någon?
Nej, det var ett otroligt dåligt gensvar får jag säga. Ja. Vad jag gjorde var ju att hela projektet var uppbyggt kring Almedalsveckan. Och att vi åkte dit i så god tid att jag skulle avsluta min simning under Almedalsveckan.
Precis.
Vilket ju var rent meteorologiskt och blev ju lite av en mardröm. Men det var ju rätt tänkt såklart.
Och självklart.
Självklart, ja. Så, och i vanliga fall hade det ju varit i år, hade det varit hur fint som helst att göra den simningen då, naturligtvis då. Men målet var ju att komma in där och att kunna ha gett alla politiska partier, alla politiska företrädare en chans att så att säga lyfta den här frågan, bemöta den här frågan. Jag menar, varför inte lyfta in detta som en... Vad uppfriskande det har varit att höra en politiker hålla ett tal på Almedalen och prata om någonting nytt. Prata om exempelvis folkhälsa, prata om den här frågan. Lyfta någonting som inte är söndertuggat redan eller som inte är totala klischéer eller totala banaliteter eller totalt skott i öppet mål eller öppen dörr. Som liksom så här, där det är så lättuggat att det går in i ena örat ut genom det andra.
Mm.
Vad uppfriskande har det varit att höra någon som tar ett nytt grepp på en sån här viktig fråga som inte alls egentligen diskuteras i sammanhanget. Det hade varit härligt. Och jag gav ju verkligen alla politiska partier chans. Jag skrev till varje respektive. I Almedalen har ju alla politiska partier en veckodag.
Mm.
Och i regel är ju också partiledaren där. Just det här året var ju inte Stefan Löfven där då. Stefan Löfven som är Socialdemokraternas partiledare men också Sveriges statsminister.
Ja.
Så att det var ju i det fallet var det Magdalena Andersson då som var där som jag skrev till dem. Men jag skrev ju till varje politisk parti en unik text. Det jag så att säga väver in deras liksom, nuvarande befintliga politiska budskap. Men i den här frågan, hur ställer ni er till det här med folkhälsa? Hur ställer ni er till simsäkerhet? Hur ställer ni er till tillgänglighet, integration genom motion och så vidare då? Så att jag kan ju läsa exempelvis vad jag skrev till Magdalena Andersson då.
Ja, det.
Då för att, jag menar, det är ju Sveriges största parti, Socialdemokraterna också, de som väldigt mycket använder sig av ord som välfärd och jag menar, om vi associerar till det svenska folkhemmet så är det ju väldigt mycket en socialdemokratisk produkt. Så det här är ju ändå, och det är klart att det är ju någonting som i princip alla partier ställer sig bakom. Så det är ju inte liksom, det är inte en unik fråga att vilja driva att vi ska värna om människors välfärd eller samhällets välfärd och att vi ska värna de svaga grupperna och så vidare. Och det driver ju i princip alla politiska partier. Men så här skrev jag i alla fall då. Bästa Magdalena Andersson. Igår var det din och Socialdemokraternas dag under Almedalsveckan. Det var under ert partis ledning som det svenska folkhemmet byggdes. Det centrala i er politik har alltid varit omsorgen om de svagare och utsatta i samhället. Det applåderar jag er för. Ordet välfärd är starkt förknippat med socialdemokratisk politik. Men jag måste säga att jag är besviken på er. Under er mandatperiod har den svenska välfärden fortsatt att fallera. Och vad är egentligen välfärd utan folkhälsa? I min värld är välfärd ett samhälle med friskare och mer aktiva människor. Ett samhälle där sjukskrivningarna minskar och inte ökar. Ett samhälle där färre barn lider av övervikt och inte fler. På tal om barn, det var grymt dåligt av er att inte hålla löftet om fler timmar rörelse, motion och hälsa i skolan. Riktigt dåligt. I synnerhet som vi vet att andelen överviktiga barn ökar och att barn som får röra på sig mer är bättre i de teoretiska ämnena. Din kollega Gabriel Wikström kan ju alltid läsa på om Bunkerflo-projektet. Igår pratade du om kvinnors rättigheter och om jämlikhet. Bra! Idag är det många nyanlända kvinnor och flickor som inte får eller kan motionera och simma. Det är också många andra som inte får simma då 40 svenska kommuner saknar en offentlig simhall. Jag har en paroll som jag kallar integration genom motion. Låt inte det som en bra idé. Inte bara är motion bra för kropp, bra för både kropp och själ. Det är också ett suveränt sätt att integreras i samhället. I synnerhet är simning bra. Varför? Jo, alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp. Alla har rätt till motion och idrott. Alla har rätt att vistas i badmiljöer och på stränder i badkläder. Den idrotts- eller badklädda kroppen är inte förknippad med sex, skam eller religiösa dogmer. Jag simmar just nu runt Gotland under parollen 100 nya simhallar under 10 år. Vad kan ni göra för att uppfylla den visionen? Den här simningen är mitt lilla bidrag för att inspirera till rörelse och lyfta den oerhört viktiga frågan om investeringar i folkhälsa. Vilket är ert bidrag? Så det var ett exempel på texter då som alla politiska partier och politiska de partiledarna som var på plats fick till sig. Alltså attade i mitt inlägg både det politiska partiet och partiledaren. Både på Instagram och på Facebook. Och i nyhetsbrevsform också.
Och vad svarade Magdalena?
Ingenting. Och inte någon annan heller.
Nej.
Mer än vad man har hört ryktesvägen. Då, eller lite så här då, Jan Björklund kommenterade till någon. Eller så här, va? Men
ja.
Någon fråga, det lyftes upp lite grann. Jag tror att vad heter han? Någon från Miljöpartiet pratade om den här frågan efter min avslutande simning lite grann då.
Okay.
Vår före detta skolminister, nu kommer jag ihåg vad han heter.
Nej.
Men i alla fall, det var inte så att den här frågan blev aktualiserades på något sätt. Det var inte så att någon tog den nästa fettpinnen eller ens bemödade sig om. Det var inte ens så att någon administratör i de här politiska partierna bemödade sig om att svara.
Nej.
Alltså, någonstans är det ju någon som ansvarar för sociala mediekontor.
Eller hur?
Ingenstans i något sammanhang där gavs någon officiell respons. Och det är ju... Det kanske man inte kan kräva, eller man kanske inte kan kräva att göra aktioner då som privatperson och att det ska uppmärksammas eller ens bemötas. Men jag gjorde åtminstone ett försök och jag var väldigt konsekvent. Jag var på plats och det syntes i media. Men det var ändå någonting, en fråga som man kanske till och med duckade för. Eller som man uppenbarligen tycker är så ointressant att den liksom inte, den är inte värd... Den är inte vattenvärd.
Precis. Man säger sig ha den värderingen för att det krävs som politiskt parti, men man är inte intresserad av att göra någonting faktiskt kring det.
Nej. Precis, och här pratar vi ju om krass realpolitiken då. Vi pratar ju om vad faktiska skattepengar används till. Vi pratar om beslut som kan tas och som bör tas och klubbas igenom på framförallt kommunal nivå. Men det är också en agenda som man som regering kan supporta eller stötta eller avsätta pengar till. Det är alltså politik som man kan lyfta och genomdriva. Det är beslut som kan klubbas och någonstans genomdrivas. Precis som man gör med infrastrukturella beslut. Vi beslutar att vi ska bygga en järnväg här. Vi beslutar att vi ska bygga Västlänken. Vi bestämmer att vi ska restaurera de här vägarna. Vi tar beslut om det ena och det andra. Vi tar beslut om infrastruktur lokalt, regionalt. Det ska byggas sjukhus, det ska byggas stadsdelar och sådär. Någonstans tas de här besluten, någonstans lyfts frågan, någonstans finns behovet.
Mm.
Precis, och det gör man ju naturligtvis med simhallar. Jag menar, det byggs ju simhallar också. Så att det är inte så att det inte byggs några nya simhallar, för det gör det.
Ja.
Och jag kan ju bara hoppas att det på något sätt... Jag fick ju ganska mycket mejl efteråt där man liksom använder simningen som, och vår argumentation på lokala plan. Men sen är det ute, det går ju aldrig att säga vad det ena har lett till naturligtvis då.
Nej, just det.
Men
känner du till någon simhall som har byggts med eller utan din hjälp sen simningen?
Nej, det skulle jag aldrig ta någon ära för. Jag vet ju att det har byggts en hel del simhallar naturligtvis, och det byggs en hel del nya 50-meterbassänger framförallt i det här området då, både Kungsbackas nya 50 har precis invigts.
Mm.
Man ska bygga en ny simarena i Varberg.
Mm.
Eskilstuna för inte så länge sedan, så att jag menar, det händer ju positiva bra saker. Men samtidigt är ju det alldeles för lite.
Ja.
Det är alldeles för lite. Därför att i många av de här platserna så hade man behövt att bygga 2 eller 3 nya simbassänger för att det skulle tillfredsställas. I Göteborg hade man behövt bygga 10 nya simbassänger för att det skulle vara bra. I Stockholm åtminstone 5 nya simbassänger. Samma sak i Malmö. I alla storstadsregioner. Jag menar, Borås i all ära. Vi har ju en fantastisk simarena. Vi har också Lidebergsbadet vägg i vägg. Vi har Stadsparksbadet. Men Borås simarena har ju nått sitt max nu faktiskt. Nu hade det behövts kanske ytterligare en 50-metersbassäng eller åtminstone en 25-metersbassäng i samma arena för att tillmötesgå trycket ifrån, det positiva trycket ifrån alla som vill simma. Och då är det ju primärt människor som oss som ska träna. Alltså det är ju aktiva motionärer.
Just det.
Och, jag menar, man kan ju bara tänka sig om 10% av hela Borås befolkning fick för sig att de ska träna sin simning på något sätt, vilken bra motionsform det här är, eller som blir intresserad av att kråla.
Det här blir trångt.
Det här blir jävligt trångt, va?
Ja.
Så att även i Borås kanske det är så att vi har för få simhallar. Även om man har tänkt helt rätt i den här stan då. Man har liksom sagt ja istället för nej. Så man har inte försökt att... Man har inte låtit dumheten bedra visheten, eller hur man nu brukar kalla det egentligen då, utan man har satsat på nya anläggningar och sådär. Vi har ju sagt det med ganska många olika tillfällen, men Borås simarena, som ju är en 50-metersbassäng som har stått nu i 10 år, den har 10-årsjubileum ganska snart, och som nu faktiskt renoveras för första gången på 10 år.
Mm.
Den har hållit jättebra. Det är klart att på 10 år behövs det göras vissa saker, och det har varit lite problem kanske med golvet, men det simmässiga har alltid funkat klockrent. Det har aldrig varit någon gång fel på bassängen eller kloreringen eller reningen, eller alltså utifrån ett simperspektiv så har det alltid varit 100%. Sen är det klart, en anläggning som har fukt och vatten i sig kommer att förr eller senare behöva renoveras.
Precis.
Så att det är inte alls konstigt. Men den arenan med en 50-metersbassäng med extra allt liksom. Den är fullt tävlingsutrustad av internationella mått. Man har den här Ines-hyllan. Man har dessutom en undervisningsbassäng. Det jag brukar leka med Rufus. Man har läktare. Man har klubbrum. Man har en liten kafeteria. Man har omklädningsrum. Finns ett klubbgym. Finns föreningslokaler då, som jag sa. Och så vidare då. Den kostade ju 56 miljoner att bygga för 10 år sedan.
Ja.
Och det, jag menar, vad ska vi dra till med idag då med lite inflation? Säg 100 miljoner då.
Mm.
Men det är ingen jätteslant ur ett kommunalt eller regionalt perspektiv. Det är inte så att man behöver dra in några barnbidrag för att man ska bygga en ny simarena. Faktum är att man räknar av de pengarna ganska snabbt i vunnen folkhälsa.
Jämfört med järnvägar är det ganska billigt.
Ja, men det blir ju någonstans så här. Det blir ju så himla svårt att räkna på det här, därför att du har ett konkret faktiskt belopp, 100 miljoner, som du då naturligtvis kan räkna över. Du kan ju alltid använda de pengarna och säga så här: det ser så många skolmåltider, det ser så många måltider till våra äldre, det ser så många sjukvårdsplatser, det ser så av det ena med det andra. Men du kan aldrig räkna om, det är väldigt svårt att räkna åt andra hållet, typ så här: ser så många sjukskrivningsdagar räddar vi, och det kostar samhället så mycket pengar och vi hade sparat tillbaka det om vi bygger en simhall.
Precis.
Eller se så många dödsfall sparas genom att folk tränar sin hälsa. Se så mycket flera års extra livslängd får vi. Eller, och så vidare och så vidare. Det går liksom inte, det kan man ju bara
spekulera. Så mycket färre sjukskrivningar.
Nej, alltså ja. Det blir ju bara spekulationer väldigt mycket. Det finns ju säkert forskning kring det. Man gör ju den forskningen exempelvis på företag som låter sina anställda träna.
Mm.
Och jag har ju hört siffror som säger att en investerad dollar i USA ger 4-6 dollar tillbaka i då ja, produktivitet då, som ju exempelvis kan vara då färre sjukskrivningar.
Mm.
Så det är ju inte långsökt att tänka att för 100 investerade miljoner i en anläggning som lär folk att simma, jag menar, vad är ett dödsfall värt exempelvis? Det har vi pratat om tidigare också.
Det finns en summa på, men ja, i alla fall i trafiken så finns det en summa på ett liv är värt.
Ja,
så är det när du bygger vägar och sånt. Precis. När du ska bygga säkra vägar.
Ja, exakt.
Då räknar du, då finns det en summa. Och den är inte jättehög.
Nej, men det kanske är kostnaden till ett antal simhallar om vi nu ska räkna människoliv som har gått åt nu då i juni bara.
Ja.
Så att jag menar ganska snabbt är vi bara in, om man nu ska räkna så väldigt krasst då.
Ja, men det tycker jag man kan göra.
Ja, men det är på så många andra plan än service. Man bygger bibliotek för att det finns ett bildningsperspektiv och ett tillgänglighetsperspektiv, informationsperspektiv som ska finnas medborgarna för medborgarnas gang. Mm. Vi betalar skatt för det också.
Mm.
Vi vill inte ha ett klassamhälle på det sättet där information, kunskap, kultur bara finns för de som har pengar. Och samma sak är det med folkhälsa och motion. Och då är ju återigen, man kommer aldrig ifrån det, förutom att naturen är gratis och tillgänglig för oss alla, så är den ju inte det på det sättet, praktiska sättet. För att vad ska du göra i naturen? Ja, det är klart du kan gå ut och gå där om du kan gå, men du kan inte gå ut och gå där och få den motionen om du är jätteöverviktig eller om du är 100 år gammal eller om du är ett litet barn. Eller det är ingen färdighet du behöver bemästra som är livsviktig i naturen. Naturen finns ju där ändå och den är ju till oss allihopa till andra.
Mm.
Men en arena som är byggd för motion och hälsa och välfärd så är ju den simhall. Det är det bästa alternativet vi har.
Mm.
Det bästa ur alla perspektiv. Och hade man avsatt 100 miljoner i ganska många kommuner så hade man fått tillbaka de pengarna på 10 år. På så många olika sätt. Det är också en attraktionskraft. Det skapar arbetstillfällen. Det skapar sociala miljöer för människor att umgås i. Det skapar integrationsmöjligheter. Ja, och så vidare och så vidare. Det är så jävla många positiva ringar på vattnet helt enkelt. Så att det är ju en aktuell fråga nu, tyvärr, på grund av den här rekordmånaden i juni. Men det är också en ständigt aktuell fråga tycker jag.
Ja, speciellt med tanke på motion. Överlag är ju en ständigt aktuell fråga med tanke på överviktssiffror och ohälsosiffror överlag i samhället.
Ja,
och den konstanta ökningen av ohälsa.
Just det. Och sen ska vi inte glömma heller att juni är all ära med underbart väder och ligga på stranden och gå ut i naturen och sådär. Men ganska många månader under ett år på ganska många platser i Sverige så är det inte attraktivt att vara utomhus för en stor majoritet av befolkningen. Det är mörkt.
Kallt.
Det är kallt.
Det är blött.
Det är halt. Det är blött. Det är smutsigt.
Ja.
Man känner sig otrygg kanske och så vidare. Då är en simhall en oerhört attraktiv miljö att få vara i. Därför att då finns också det här andra. Man kan basta, man får duscha, man har chans att sköta sin hygien. Alla de här plusvärdena finns där. Så att det förbluffar mig att inte fler går i bräschen och plockar upp den här frågan. Det förbryllar mig och det gör mig väldigt upprörd på ett relativt plan.
Mm.
Att betänka eller att tänka på de här sakerna.
Fortfarande, 3 år efter Gotland.
Ja, men är det inte konstigt då?
Det är väldigt konstigt.
Men är det inte lite upprörande? Är det inte någonstans en man pratar om en sån här coronakommission nu, men vi behöver fan ha en simhalskommission. Vi behöver ha en folkhälsokommission i Sverige.
Mm.
På riktigt alltså. Någonstans, vi behöver ha någon politiker i något sammanhang eller någon som ställer sig upp och säger så här, men vad fan, det här är ju en riktigt, riktigt, riktigt angelägen fråga att driva. Därför att det sipprar in till alla andra områden. Det går inte att diskutera skolans värld utan att prata om barns hälsa, både fysiskt och psykiskt. Det går liksom inte att prata om svensk ekonomi utan att prata om sjukskrivningar. Det går inte att prata om arbetsmiljö eller svenskt arbetsliv utan att också där prata om folkhälsa, sjukskrivningar, välmående, arbetsgivares ansvar och så vidare. Vi kan inte prata om svensk sjukvård utan att prata om livsstilssjukdomar. Det finns liksom inget område som inte berörs av det här. Även möjligtvis svensk försvarspolitik då. Men det berörs ju också eftersom det finns ett begränsat och ett ständigt sjunkande antal ungdomar som är i så fysisk kapacitet att de ens kan göra lumpen.
Mm.
Så att det här är ju någonting som sipprar in på alla områden.
Precis, och ja, nu får man väl inte säga att en god hälsa och ett bra immunförsvar skulle kunna skydda mot coronaviruset, men jag gissar ju att hade man haft en högre nivå av folkhälsa så hade ju dödssiffrorna i såna här viruspandemier inte blivit så höga heller.
Nej, det är klart att det är så. Det är ju, men det är ju ändå, officiell information liksom, att övervikt är en riskfaktor.
Rökning.
En riskfaktor. Ja, vad är dålig fysisk kondition? Och det säger ju sig självt, det är fullt logiskt. Ju sämre tränad du är, desto sämre rustad är du att hantera en sån påfrestning som den här sjukdomen innebär. Då. Så det går ju igen på alla plan, och då är ju det här bygget av fler simhallar så oerhört angeläget att ta tag i. Och det är upprörande, ja, men det är framförallt oroande. För det är ett svaghetstecken för Sverige som land, tycker jag. Och som jag skrev då när jag skrev till Magdalena Andersson, Socialdemokraterna där, så är det ju så att vi håller ju välfärden väldigt högt. Det är en del av den svenska självkänslan att vi har ett av världens bästa länder för våra invånare. Men hur fan är det med den saken egentligen nu? Så.
Precis.
Stämmer det verkligen? Kan vi verkligen slå oss för bröstet och hävda det med goda argument?
Det är en bra fråga.
I det här fallet i alla fall. Va? Alltså, vi har ju naturligtvis, det är klart att vi är har otroligt goda förutsättningar i ett internationellt perspektiv. Och att vi kanske är relativt sett friska. Men det kanske också borde vara, för vi är ett väldigt litet land. Eller vi har en stor yta och vi har en väldigt relativt sett homogen befolkning. Och vi är skyddade från väldigt mycket i annat som drabbar resten av världen, med naturkatastrofer och extremväder och krig, konflikter, politiska oroligheter. Så det kanske inte är annat, och vi har inte varit med i några krig. Alltså det är kanske rimligt att tycka också att ja, det tror fan att ni har det. Det ska ni ha också. För ni åkt räkmacka genom de senaste århundradena på det sättet då.
Eller hur?
Så att jag tycker kanske att det hade krävts en liten kraschladdning i verkligheten där hos en hel del politiska företrädare, och att man liksom inte bara förutsätter att det här är fullgott liksom. Det här är vi har täckt upp på det området. Men det kanske inte samhället har. Det har de nog inte. Det har de inte.
Det finns ju något sånt här, man kan skicka in medborgarförslag, tror jag det heter, om jag inte minns helt fel. Något liknande i alla fall, som man kan skicka in i den kommunen man bor i, och då måste de ta upp det.
Niklas.
De måste ta upp det i någon slags nämnd i alla fall.
Och det är så bra att du säger det, Niklas, för det är precis vad man ska göra. Bor man nu någonstans, nu finns det ju ett antal kommuner som är duktiga på det här. Det ska vi vara på det klara med. Det finns ju duktiga politiker som driver de här frågorna, och det är därför vi har, och det finns människor som ser problemen och behoven, och det är därför vi har nya simhallar som byggs och nya fritids-, frilufts-, motionsanläggningar överhuvudtaget. Men om man nu bor på en plats som är sorgligt eftersatt när det gäller möjligheter till simning och simmotion, då ska man göra precis som du säger, man ska skriva ett medborgarförslag. Man ska inte bara skriva ett medborgarförslag, man ska använda samma text och skicka den till tidningen som en debattartikel eller som en insändare. Man skickar det som mail till berörda politiker, till kommunchefen, till kommunalråd och så vidare. Precis som du säger, allting i alla de former, möjligtvis inte i tidningen, så har ju det någonstans en skyldighet att bemötas eller att tas upp eller åtminstone arkivföras då.
Precis.
Och då kan man använda alla de här argumenten som vi pratar om. Man kan pusha väldigt hårt på den kommunala servicen, man kan pusha hårt på tillgängligheten, man kan pusha hårt att det här är en ren demokrati- och medborgarfråga. Vi har inskrivet i skollagen då, när det gäller barn, det är en integrationsfråga, det är någonting som riktar sig väldigt mycket till de sämst bemedlade. För simning är ju, eller vattenmotion är ju, en väldigt billig motionsform också. Det krävs ju liksom inga kläder eller utrustning. Det är ett minimum av kostnad för individen. Och så vidare. Och det ska vi också komma ihåg i sammanhanget. Den dåliga folkhälsan slår alltid hårdast mot de som redan är svagast.
Så är det ju.
Det slår hårdast mot de som har sämst ekonomi. Och sämst förkunskaper och sämst förutsättningar på olika sätt. Det är ju redan klarlagt. Det vet vi ju redan.
Ja.
Och därför ska man investera i billiga tillgängliga motionsformer. Så att man kan skriva en text. Man behöver inte formulera sig underfundigt, eller man kan skriva rakt upp och ner bara. Jag tycker det är viktigt att våran kommun investerar i en simhall, därför att pang, 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 pang. Och då kan man använda exempelvis då Borås simhall som referens. Säga så här, i Borås byggde man för 10 år sedan en fantastisk simarena som kostade 5-6 miljoner. Pang. Så här, och så här, det går att bygga billigt och bra. Tyvärr har vi en del simhallsprojekt i Sverige som har rasat iväg något oerhört, som många 100 miljoner, 800, 900. Jag tror i Linköping så planerar man något sånt där vansinnigt simhallsprojekt som landade på över 1 miljard. Det ska man ju inte använda som referens, för det är ju fullständigt, det är ju horribla pengar. Det är ju ingen kommun som har råd med det.
Det är orimligt.
Det är helt orimligt. Då har man gjort ett jättedåligt arbete, tycker jag, när det gäller att finna offerter och kommunal upphandling. Det är helt orimligt. Det går att bygga billigt och det går att bygga bra. Och det, så att man kan sätta sig ner och skriva och driva den här frågan lokalt, och det är så man ska göra. Bor man nu på någon plats som inte har en simhall, som har en jävla, eller en gammal äcklig simhall, eller alltså en plats där man liksom inte kan bedriva simundervisning, då ska man sätta sig ner och ta tag i den här frågan och driva. Det är så politik måste få fungera.
Jag kommer göra det i Bollebygd.
Det tycker jag du ska göra.
Nej, det kommer jag göra. Ja, det är redan bestämt.
Rätt. Det är helt rätt. Mm. Det är klart du ska göra det. Ja. Bollebygd, som dessutom är en otroligt rik kommun. Mm. Det är klart att det ska byggas en simhall där. Det finns ju inga som helst ursäkter.
Nej.
Vad är alternativet när vi ska åka till Borås och simma? Men Borås är en annan kommun. Mm. Vi kom inte hit och simma. Vi har fullt där.
Alla som bor i en kommun är ju dessutom, har ju rätten att skicka in ett medborgarförslag. Så ju fler som skickar in samma förslag.
Man kan skapa ett upprop, man kan starta en namninsamling, man kan driva en agenda. Det finns många sätt man som privatperson eller som en liten grupp av människor kan driva en agenda och driva förslag. Och man kan göra det i det här fallet på mycket, 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 mycket goda grunder. Med väldigt många goda alternativ. Vem ställer sig upp och säger så här, folkhälsan är inte viktig? Vilken politiker skulle säga så här, simkunnighet är inte prioriterat? Vilken politiker skulle ställa sig upp och säga, det här är en oviktig fråga, eller vi bryr oss inte om det här? Den skulle jag vilja möta i en debatt.
Ja.
Eller så. Så att någonstans är det ju så att, okej, varför ska vi inte bygga en simhall? Vilka är argumenten? Då kan man alltid säga så här på bristande, man kan ju alltid skylla på ekonomin och så vidare. Och så. Men någonstans är det ju som alla investeringar som görs. Precis som när man bygger ett hus själv, då får ju kommunen ta ett lån, och man hittar ju alltid lösningar. Det finns alltid föreningar som vill vara med och bekosta eller hyra in sig. Du har alltid hyresgäster som kan bekosta, du har alltid byggbolag som vill bygga, som kan göra en budget. Alltså det finns alltid sätt att lösa saker och ting. Nu ska inte jag berätta hur man sköter en kommuns ekonomi, men det är bara jävla
fega.
Nej, men det är bara fega jävla undanflykter.
Ja.
Därför att man gör alltid investeringar. Man gör investeringar hela tiden. Och ett samhälle kan inte finnas och fungera och gå framåt om man inte gör investeringar för framtiden. Och infrastruktur måste alltid förbättras och förnyas och tas under lupp. Liksom. Och kommuner bygger alltid bostäder. Man gör alltid investeringar på olika plan. Och i det här fallet så är ju det en 100% klockren investering som kan komma precis varenda en i kommunen till gagn. Det finns ingen som kan känna sig utanför eller satt på undantag eller där man säger att det här kan inte jag utnyttja. Jo, det kan du. Det är för dig också. Så är det med den här frågan. Det var angeläget idag eftersom den här rapporten kom i media nu för några dagar sedan. Mm. Det är första juli idag när vi spelar in det här. Juni var en jävligt mörk månad när det gällde drunkningstillbud i Sverige. Fruktansvärt onödigt, djupt tragiskt. Det är ett misslyckande för Sverige att vi har så många drunkningstillbud. Det är ett rent misslyckande. Och det är ett underbetyg till Sverige ur ett välfärdsperspektiv, tycker jag.
Det är inte bra.
Nej, det är det inte. Det är riktigt dåligt faktiskt. Och det finns inga ursäkter, tycker jag, från politiskt håll. Det här är ytterst en politisk fråga. Ingenting annat, faktiskt. Och så. Sen är det ju individens uppgift att träna på sin simning, så sätt. Men detta är ju en mänsklig rättighet att få ha lärt sig att simma, faktiskt. Dessutom är det en... Vi har gjort några simavsnitt, vi har ju gjort ganska många simavsnitt genom åren, men det är också en...
Det är väl det vi har gjort mest av, tror jag, simavsnitt.
Nej, men det är ju inte dumt heller, för titta, det är så många som simmar.
Jaja.
Vi är ju
de behövs ju.
Men kolla också hur många genom åren som jag har mött som har gått våra simcamps och så vidare, eller som jag har coachat, som har tyckt att simning var obehagligt, otäckt, man var rädd för simning, man behärskade inte det och sådär, som sen har lärt sig att älska simning och som sen använder det som en otrolig motionsform genom hela livet.
Jag är en av dem.
Ja, precis. Och så himla värdefullt, därför att om det nu är någon i någon situation där din simkunnighet behövs, så kan du simma ut och rädda en människa exempelvis.
Precis.
Det är också det hänger på.
Jag kan bada med min dotter och känna mig trygg med det. Precis. Det hade jag inte kunnat om jag inte hade gått den här simvägen senaste 5 åren.
Nej, precis. Och du vet att du kan hantera öppet vatten. Liksom. Mm. Du skulle kunna simma ut till den här personen som drunknade och rädda honom.
Eller
henne. Så. Och ja, det var en man som dog, tyvärr. Men ja, så det är angeläget ur så många olika perspektiv. I ett land som dessutom har en extrem så här sommarkultur, när det är sommar som vi har, alltså en så här, nu är det sommar och då är det verkligen så här, ut på stränderna och bada. Så vi har ju verkligen en badkultur på sommaren.
Och kanske, det är kanske en av anledningarna till de ökade siffrorna nu då, den ja, här hemester, virus, ja. Grejen. Stanna hemma.
Ja, men så är det tveklöst. Man har ju härrört då med dödsfallen till just det varma vädret och de varma vattentemperaturerna. Att det är fler som ges ut och ja, det är helt enkelt ju fler som badar desto fler dödsfall, tyvärr, drunkningstillbud blir det då. Men naturligtvis hänger det ju samman med också en bristande simkunnighet. Och sen pratar man också om att fler och fler köper den här typen av hemmapooler och sådär som det också kan ske drunkningstillbud i då naturligtvis. Precis. Då. Och det handlar ju mer om små barn kanske som hamnar under vattnet då.
Mm.
Men jag menar, det här med simkunnighet, det börjar ju tidigt. Jag menar, vi tränar ju våra barn idag. Rufus, han är inte 2 år än, men han är tränad i detta liksom. Han vet så. Och, men jag skulle ju naturligtvis aldrig släppa honom in för vågen då.
Nej.
För jag menar, det gäller ju att vara väldigt ödmjuk i det här. Men det är någonting som man som förälder får ta ansvar för. Men ja, samhället måste ju bygga in möjligheten att träna på det här. Vi hade ju inte, om inte vi hade haft de här simmöjligheterna i Borås, vart fan skulle jag ha tränat den här simkunnigheten med Rufus? Det räcker ju inte att gå bada en gång på en strand en gång på sommaren. Det är ju någonting vi har gjort varje vecka. Och det är för att vi har haft tillgång till de här bassängerna.
Ja. Lilly gick första simskolorna i januari eller typ november eller vad det var.
Ja.
Det finns ingen annanstans att simma än inomhus i en hall då.
Nej. Precis.
Så är det ju.
Ja, nej, det är ju tveklöst på det sättet. Så att det här är en väldigt angelägen fråga och det här är någonting som Sverige behöver bli mycket, mycket, mycket bättre på. Och det hade varit enormt uppfriskande om det hade funnits någon driven politiker, någon ledande politiker som hade tagit den här frågan och gjort någonting viktigt och rätt med den.
Mm.
Så, det är djupt tragiskt att det är på den situationen som vi har nu.
Så är det. Men det var det om simning för den här gången.
Det var det om simning om den här gången. Vi tackar så jättemycket för oss ifrån podden Koltings nakna sanning. Vi återkommer nästa vecka.